I morse när jag cyklade ner för berget, vi bor på Strömslund, då satte mig på cykeln och så cyklade jag ner för berget och så kommer man ner för Landbergsliden och solen bryter igenom i de gröna löven och så cyklar man ner över Oskarsbron och ser Trollhättans kyrka och det är så fantastiskt vackert. Alltså det är inte svårt att vara tacksam då. Det är ju så att det börjar liksom bubbla på insidan. Det är ju, och nu, jag är inte som Linnea. Jag vaknar varje morgon till det här fantastiska vädret. För att nästan nypa mig i armen och tänka så här. Är det verkligen sant? Fortsätter det att vara varmt? Jag älskar sommaren. Och trots det. Trots allt det här vackra, allt det här fina, så är ju inte livet alltid på topp. Ni som brukar gå hit, ni har ju sett att familjen Öhman har inte varit här jättemycket det sista. För vi har varit sjuka. Jag har haft feber i 3 veckor och ungarna har haft samma feber. Och sen har det varit vattkoppor där och sen när man tänker, yes, nu är vi friska. Och stora tjejen hade redan haft vattkoppor, då får hon också vattkoppor som vi trodde att hon redan hade haft. Känner man bara så här, kan det inte vara nog någon gång? Va? Det blir ju lite så här, det är ju så, va? Och mitt i allt det här så gick jag hemma en dag och så sa jag till Johannes bara, alltså jag förstår ju att Gud säkert kan liksom jobba på mitt tålamod i allt det här. Och så lämnar jag liksom lite utrymme så tittar han på mig och säger, men du undrar varför det ska ta sån tid, eller hur? Ja, men, och på något lustigt vis så satte han liksom fingret på någonting. Han gav min frustration lite perspektiv. För tålamod är inte riktigt min grej. Alltså det är inte sådär min största dygd i tillvaron. Och han satte fingret på det där. Att om en Gud kanske gör någonting. Men då kanske det också behöver få ett annat perspektiv. Och Bibeln är ju ett strå vassare när det kommer till det här. Alltså om det är någonting jag älskar med Bibeln. Så är det att den ger mig perspektiv på tillvaron. När jag umgås med Guds ord. Då får jag perspektiv. Speciellt när jag är så upp. I jag, mig och mitt, då blir bibelläsningen lite som att ställa in fokus på en kameralins. Och ni ska få 2 bilder ifrån mitt, nu, ja, precis, från mitt fönster på kontoret här uppe. Jag har ju lyxen att ha mitt kontor ut mot kanalen här. Och jag tog 2 bilder häromdagen. Och den översta bilden är en bild då jag satte fokus på fönsterrutan. På en lort som satt på rutan. Ser ni? Den är ganska tydlig. Och någonstans, det fantastiskt vackra där borta, är bara ett enda suddigt och grötigt tjohej. Men sen när jag då tryckte på kameran och valde att sätta fokus någonstans lite längre bort, inte precis här, då börjar man helt plötsligt se allt det där vackra. Lorten sitter ju kvar, alltså det är ju samma sak i bilden. Men perspektivet på något sätt börjar ju för att man njuter lite mer av bilden. Visst är det så? Och det är vad jag tänker att Bibeln gör med mig. När jag är så uppe i jag, mig och mitt och jag umgås med Guds ord. Då får jag perspektiv på tillvaron som gör att jag ser det där vackra. Även när livet känns lite som att det sitter en flugskit på fönstret. Liksom. Ja men så är det ju. Och senaste tiden så har jag umgåtts med Saltaren en hel del. Jag tycker det är en helt fantastisk bok. Speciellt när jag tycker att livet är lite trögt själv. För Saltaren, det är en av de poetiska skrifterna i Bibeln. Där ryms liksom ganska mycket, man ska säga dikter och låttexter eller ja, poesi. Och allting får plats. Hela livets känslor på något sätt ryms i den här boken. Det är allt ifrån förtvivlan till tröst, till glädje, till sorg, till tacksamhet. Och jag tycker det är så gott. Man behöver inte läsa sig många sidor in i Saltaren innan man kommer till psalm 23. En ganska välkänd psalm som börjar Herren är min herde. Ni hörde Kalle läsa psalm 100 här i början på mötet. Där det står att Gud har gjort oss till får i sin jord. Han är våran herde. I psalm 95, vers 7 står det: han är vår Gud och vi är folket i hans jord, fåren i hans vård. Gud är vår herde. Och Jesus pratade om att ja, men Gud, han är herden som till och med springer efter får som går vilse. Han letar upp det som är förlorat. Och det är en ganska god bild av Gud, tycker jag. Han tar hand om mig. För det är ju faktiskt herdens arbetsuppgift att ta hand om fåren. Att se till att fåren har det bra. Att de har någonstans att äta, att de får något att dricka. Och när det kommer faror så ska han se till att hålla dem borta. Herdens uppgift är att ta hand om fåren. Vet ni, jag fastnar så lätt i tanken att Guds jobb är att ta hand om mig. Han finns där för att ta hand om mig. Om vi läser psalm 23, de tre första verserna, så står det så här. En psalm av David. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för att jag ska må bra. Nej. För sitt namns skull. Alltså den där lilla knorren på den där texten tycker jag är så fantastiskt god. Varför tar Gud hand om mig? Varför har han omsorg om mig? Varför leder han mig till en plats där min själ får vila? Jo, för att hans namn ska bli ärat. För sitt namns skull. Det handlar inte om dig. Det handlar om honom. I psalm 115 så står det: inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära för din nåds och din sannings skull. Guds kärlek handlar inte om mig. Hans kärlek till mig handlar inte om att jag är så oerhört bra och älskvärd, utan den bottnar i att han är kärleken själv. Det handlar om vem han är och vad han har gjort. I Efesierbrevet 1 och från vers 5 står det så här: i kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Ni vet, han kallar mig sitt barn. Jag är friköpt genom Jesu blod. Det han gjorde på korset gör att jag är förlåten helt igenom, utan att förtjäna det. Varför? Ja, men till ära och pris för den nåd som han har skänkt mig. För att Gud ska få ära. Alltså, jag tänker att raderna här i Efesierbrevet är rader med fokus på Gud. Jag får vara med, det gäller mig, men det handlar inte främst om mig. Det handlar om honom. Och jag tycker att det är en sån kontrast till samhället i övrigt. I samhället som vi lever, där allt helt plötsligt ska handla om mig. Allt cirkulerar kring jaget och min frihet och mina val och min karriär. Det är nästan som man tänker att någon säger så här: men Pernilla, kom inte här med din bibel liksom, och sätt upp några regler och lagar för hur jag ska leva mitt liv. Jag vill vara fri. Blanda inte in Guds stora pekfinger liksom. Alltså, jag kan inte släppa in Gud i ställen på mitt liv, eller i mitt liv där han bara vill sätta dit mig. För det är det som Gud gör i sitt ord. Det vet ju alla liksom, att Bibeln är full av begränsningar och förbud och massa regelverk för hur vi ska leva våra liv. Alltså, det kanske funkar för 2000 år sedan, men hallå, idag vet vi ju bättre. Eller? Alltså, vad innebär det att vara fri på riktigt? Vet ni, jag satt och läste i Saltaren här. Till slut så kommer man till psalm 119, då har man läst en liten bit i Saltaren. Och jag bara kände, wow! Alltså, någonting vaknade här inne när jag läste den psalmen. Det är en 176 verser lång psalm som prisar och ärar och lyfter Guds bud. Det är glädjen i att få leva i det som Gud har sagt om livet. Jag ska inte läsa hela, det kan ni få göra hemma sen. Men ni ska få några klipp ifrån psalm 119. Det står så här: jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Var god mot din tjänare så att jag får leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så jag ser undren i din undervisning. Jag vill löpa dina budords väg. För du vidgar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av hela mitt hjärta. Led mig på dina budordstig. Jag älskar den. Nu är det insprängt bland rader av förtvivlan, ångest och hela livets liksom känslospektra, så kommer de här orden på något sätt. Amen, Gud, jag älskar din väg. Det du har sagt om mitt liv, det vidgar mitt hjärta. Öppna mina ögon, Herre, för din undervisning. I den finns det någonting som ger mig så mycket. Vi hade släktkalas igår. Och jag hade min svåger på besök hemma. Han håller på och pluggar för att bli domare i liksom rättsväsendet. Och om det finns någon som det är kul att prata lagar med, så är det han. Alltså, vi vanliga människor kanske tycker att med lagar och regler, det är väl viktigt och det är så här. Men sitter man med honom en stund, så tänker man så här: det är ju lagboken som bär hela vårt samhälle. Det är ju ett under att det är ju fantastiskt, och det är liksom på något sätt det smittar. Hans kärlek till det samhälle vi bygger och vad lagarna gör och hur det kan fria människor och att det skipar rätt i samhället. Och jag sitter där och känner så här: ja, jag håller med. Och någonstans där tänker jag att det är den kärleken som psalmisten på något sätt försöker uttrycka. Bara, Gud, det du har sagt om mitt liv, det gör någonting, det bygger hela tillvaron. Det är på ditt ord som hela mitt liv bara vilar. Och jag blir så tagen av den där friheten som inte sitter i mig. Det är friheten som sitter utanför mig själv. Och den är så långt ifrån den frihet vi hör så mycket om i vårt samhälle idag. Vet, friheten som säger att du får tycka vad du vill, du får göra vad du vill, du får säga vad du vill och du får prova vad du vill. Det är helt upp till dig, för allt handlar om dig. Jag skulle vilja påstå att den friheten, den binder människor. Vet, friheten som bara handlar om mig och mitt, den skapar så mycket hat och ilska. Vet, andra tar sig friheter och jag blir arg. Ni kanske inte blir det. Men jag vet inte, alla som har körkort blir inte arga. Men ibland så blir man ju arg i trafiken. Varför blir man arg i trafiken? Ja, men för att det handlar om mig. De där äggen som kommer här, eller när man står i kön på ICA och så kommer det någon och klämmer sig in. Står man och tänker, vad kan inte vanligt kösystem här? Det handlar väl inte om det, det handlar ju om mig. Eller? Alltså, varför blir vi ens arga när vi är hemma i våra familjer eller på våra arbetsplatser eller ute bland folk? Ja, men för att det handlar om mig. Det är klart. Jag kommer inte här och ställ till någonting i min liksom frihet. Det är lite så vi fungerar. För det handlar om mig, om min lycka, om min karriär, om mina pengar och om min frihet. Du vet, vi får så lätt för oss att det är Gud som begränsar tillvaron. Att han vill trycka till oss. Att han vill försöka kuva oss och på något sätt lägga oss liksom under sig och säga att så här ska du leva ditt liv. Här kommer jag med pekfingret. Men bilden som Bibeln målar, det är att redan när han skapade universum så gav han människan en fri vilja. Har du tänkt på det? Han gav människan ett fritt val. Du vet, hade han velat kuva dig, hade han velat bestämma över dig, hade han velat peka på dig, trycka till dig och få dig att göra precis som han vill bara för att han råkar vara Gud, då hade han kunnat skapa en helt annan värld. Du hade inte behövt ha ett val. Men nu beskriver Bibeln att du och jag har ett fritt val. Gud har gett oss en fri vilja. Han är inte intresserad av att vara din diktator som på något sätt kommer och trycker till dig. Du vet, Bibeln säger att han vill bara att du ska få del av det bästa som livet har att erbjuda. För det handlar inte om dig. Vet, Jakob han skriver så här i sitt första kapitel, den 25 versen. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Salig skulle närmast kunna översättas med ordet lycklig om man vill prata ren svenska. Och då tänker jag så här, ja, men Gud har gett mig någonting, han har gett mig en lag, han har gett mig någonting, för han vill att jag ska vara lycklig. Det är ju sällan så vi tänker. Gud säger någonting om mitt liv för att jag ska vara lycklig. Men det är så Bibeln beskriver det. Du vet, vi fastnar så lätt i det där att vi ska vara görare när vi borde fastna lite mer i att vi ska vara saliga. Du vet, Guds mål är att när du lever efter det han har sagt så ska du bli lycklig. Och när du blir lycklig, då kommer du per automatik peka tillbaka på honom och hans namn blir ärat. Det är hans tanke. Det är hans liksom på något sätt, det är så han har designat det. Guds tillvägagångssätt är att du frivilligt ska älska honom. Det finns inget tvång i det överhuvudtaget. Och om vi då tänker, om vi närmar oss Gud med tanken att han på något sätt vill säga någonting för att trycka till oss, då har vi fel från början. Du vet, Gud vill att vi ska närma oss honom och tänka så här, Gud säger någonting om mitt liv, för han vill att jag ska bli lycklig. Jesus är inne på samma spår när han håller sin bergspredikan. I Matteus 5:17 så står det så här, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas kommer ni aldrig in i himmelriket. Oj då, nu blev det väl ändå lite obekvämt. Ja, det kan man tycka. Alltså, det känns ju lite logiskt. Min rättfärdighet ska gå långt bortom de skriftlärda och fariseerna. Det var ju ändå på något sätt den religiösa eliten. Annars så kommer jag aldrig in i himlen. Det där har jag väl inte signat upp för? Eller? Ja, men vems rättfärdighet är det vi pratar om? Om det är min personliga rättfärdighet, då har jag ju ingenting att komma med. Men det handlar ju inte om mig. Det är ju det som är hela grejen. Vet, om vi tar oss tillbaka till psalm 119 och vers 40 så står det, jag längtar efter dina befallningar. Ge mig liv genom din rättfärdighet. Du vet, inte ens min egen rättfärdighet handlar om mig och vad jag har gjort. Vi är så bra på att lägga saker på oss själva. Att få saker att handla om mig. Och det enda Gud vill att du ska förstå, det är att det handlar inte om dig. Det handlar om honom. Gud säger i sitt ord att den som tror ska låta döpa sig i både vatten och i ande. Han säger att han vill ge saker till dig. Han säger att han vill att du ska leva på ett visst sätt. Och det är inte för att Gud ska bli glad. Det är ju för att du ska bli glad. För att du ska få det mesta utav livet. För att Gud vill ösa sina välsignelser över dig. Va? Han önskar på något sätt att du lever efter hans bud. För han är rädd om dig. Alltså Bibeln beskriver honom som en far. Jag har en son som jag får säga ganska mycket till. Sådär. Nej, men gör inte så. Du kommer göra dig illa. Det kommer göra ont. Du vet, om man klättrar upp på en sån här grej och hoppar ner på asfalt barfota, då gör man sig illa. Och så får man hålla på. Och man försöker liksom, jag vill att någonting ska gå in för jag bryr mig så mycket. Det är någonstans där som Gud är och försöker ibland peta lite på dig. För han säger så här, men jag vill att du ska må bra. Jag vill leda dig på en väg där du blir lycklig i livet, där det går bra för dig. Han säger att din frälsning inte handlar om dig. Utan handlar om Jesus, vad Jesus har gjort redan. Den är helt oberoende av hur ditt liv ser ut. Gud har redan klivit ner på jorden och dött för din synd. Bibeln säger att din kamp inte handlar om dig primärt. Vet, vi tänker så ofta att ja, men nu är det jobbigt i livet. Nu här har jag min Goliat, det stora berget, det stora problemet. Nu måste jag vara David. Och så laddar vi, för vi ska ju vara hjälten som möter Goliat på något sätt. Med Guds hjälp så ska jag slå ner den här hjälten. Och så på något sätt ska jag liksom, nu måste jag liksom vara modig här och kliva fram mot Goliat. Och jag tänker att det är helt okej att vara en skitskraj i Israel som står där borta och skakar och väntar på att det är någon som ska ta strid för en lite grann. Alltså Bibeln beskriver det som att Gud tar strid för dig. Ibland så tänker jag att vi lägger saker på oss själva där min kamp på något sätt ibland blir så mycket min. När jag skulle kunna få ta ett steg åt sidan och titta på och se hur Gud kliver in och strider för mig. Det är inte jag som ska slå ner en Goliat. Ibland behöver vi mod för att möta saker, absolut, men det är inte jag, det är ju han. Livet handlar inte ens om mig. När jag rör mig i Guds ord och när jag ser olika människor som finns i Guds ord, så det finns en person som på något sätt personifierar det här, och det är Paulus. Alltså, ingenting biter på den karen, verkar det som. Ja, men så är det ju. Alltså, hur mycket svårigheter kan man få möta? Han lider skeppsbrott flera gånger, han blir biten av ormar och han blir satt i fängelse och han blir utsatt och han blir hånad och han blir, alltså allting, och ingenting tycks bita på honom. Inga svårigheter. Alltså det är inte så att det var så här att han var någon typ av supermänniska eller Jesus själv. Han var människa, precis som du och jag. Han fick möta jättemycket svårigheter i livet. Och ändå på något sätt så har han en orubblig glädje i Gud. Jag tror att han hade fattat att det inte handlade om honom. Ni vet att han på något sätt bara, amen, trots att han var hånad så kunde han vara rakryggad. Trots att han var fängslad så var han ändå på något konstigt sätt fri. Och jag kan tänka att det är lite det perspektivet vi hörde Kalle läsa i psalm 100 i början. Det är att Herren är Gud. Han har skapat oss. Inte vi själva. Lev i det. Jubla inför Gud i det. Förstå på något sätt att Gud gör det han gör på grund av vem han är. På grund av sitt namn. Du vet, han gör saker i ditt liv. Han vill göra saker i ditt liv här idag. Inte för att du är centrum i universum, men för att han är centrum i universum. För att han är kärlek så älskar han. Han vill nå ut med den kärleken till sitt folk. Och det handlar inte om eller beror på din perfektion eller duglighet. Utan det handlar bara om vem han är. Gud älskar inte en framtida städad version av dig. Han gör inte det. Han älskar dig idag som den du är. Ibland får vi för oss att vi bara måste städa lite i hörnen innan Gud kommer på besök. Och han säger att, tror du inte att min nåd är större än så? Va? Jesus gjorde på korset, alltså det finns ingen synd, det finns inget misstag, det finns ingen ostädad tillvaro som inte Guds nåd kan ta sig in i. Det finns inget liv där inte Jesu kors är större. Där undret i det som Jesus gjorde på korset, makten som finns i det som han redan har gjort, är så stor att ingenting i våra liv kan väga upp emot det. Det är vad Bibeln säger. Om vi går tillbaka till några av raderna i Efesierbrevet så står det: i honom är vi friköpta. Genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Vet, nåd är att få någonting som man inte förtjänar. Vi är inte så bra på det i vårt land idag. Vi har väldigt lite nåd i vårt samhälle. Men Jesus har all nåd i världen. Det enda han har lagt på dig, det är valet. Vet, Gud är en gentleman, brukar vi säga. Han kommer inte att liksom bröta sig in i ditt liv. Han vill, det enda han vill att du ska göra, det är att du säger, men Gud, jag vill ha mer av dig i mitt liv. Jag vill ha det. Jag vill tro på dig, Herre. Jag vill sätta min tilltro till den du är. Jag vill leva det där livet som ditt ord talar om. Jag vill ha glädjen i dina budord, precis som psalmisten. Och det valet kan du få göra idag. Du kan få sträcka dig mot Gud och på något sätt säga, Gud, jag längtar efter mer av dig. Om du inte har bestämt dig för att tro på Gud än, om du inte har tagit emot Jesus i ditt liv, då kan du få göra det idag. Vi ska fira nattvard här snart, och i samband med det kan du få gå fram till en av våra förebedjare och bara säga att, ja, jag vill tro på Jesus. Jag har inte tagit det beslutet innan. Kan du be för mig? Och så ber de för dig, och så ska du få med dig en bibel så du också kan få gräva ner dig i Guds ord och få del av det som vi tror faktiskt förvandlar liv. Men jag tänker också att det är tillfälle för dig som har liksom sagt ja till Jesus 100 gånger om, som har bjudit in honom flera gånger i ditt liv, att än en gång bara få ställa in skärpan. Säg, Gud, bara låt mig få släppa mig själv lite grann idag. Låt mig få sätta perspektivet så jag ser allt det vackra i tillvaron som du har skapat. Låt mig få liksom lite distans till mig själv så att jag hittar tacksamheten i dig, Gud.